en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
London är blå och era strumpor lika så. Ja, vi tar snackisarna runt stormötet i England. Det blev även Svenska Cupen med ett på nyttfött lag i blickfånget och en spelare som har imponerat stort. Dessutom Champions League kvartsfinaler. Det är dags för David mot Goliat, Häcken mot PSG. Med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Som vanligt så har vi massor att prata om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fan Plus. Och ja, vi var så osynkade i början av inspelningen här, så att nu får vi väl sätta det, Saga, att vi börjar podda igen varje vecka, eller?
Ja, vi måste. Och jag har längtat. Jag har längtat. Då är man också lite mer, vad säger man, påkopplad varje gång. Nu blir det lite så, vi vill täcka så mycket på så lite tid. Nu kan vi förhoppningsvis få ut det på ett lite mer lättsmält sätt. Men det är väl ingen som har klagat på att det har blivit mycket fotbollsinnehåll. Det har det ju inte varit.
Det har det ju inte. Och det gör ju kanske också att avsnitten inte alltid behöver gå över en timme. Vi har ju alltid som ambition att vara lite rappare. Men så finns det alltid så mycket att prata om. Så att, ja, från och med nu så är vi tillbaka en gång i veckan. Det vågar vi väl slå fast. Det är ju inte så långt kvar till att serien drar igång här hemma i Sverige. Vi har ett EM-kval som ska göras innan det. Det gick alldeles nyss ut att vi sände upptaktsträffen för OBOS Damallsvenskan. Och dessutom så har vi ju då Svenska Cupen och lite Champions League på det. Så ja, det finns fotboll att prata om, en Saga. Först och främst, vad har hänt sen sist?
Jag är hemkommen från Norge. Det har hänt sen sist. Och de som lyssnar senast vet om att jag skulle iväg med F17-landslaget på EM-kval som bevakare och analytiker. Och min roll var ju framförallt egentligen att ha koll på motståndarna. Så jag tänker att det är lite går i enlighet med det jag jobbar med idag. Det är bara att nu skulle det också sättas i praktiken. Och det är ju ett maskineri utav dess like som var så nyttigt att få vara med om. Fick lite nya perspektiv, otroligt lag att arbeta med, extremt inspirerande. Det är ju som sagt 16-17-åringar med så fina fotbollskvaliteter och enormt lyhörda. Så man blir ju bara taggad av att prata om det. Så att jag ser fram emot att de ska också ta över damallsvenskan i någon väldigt snar framtid. Och ha väldigt stort förtroende att det kommer ske. Så att håll i er, fotbollssverige. Det finns massa stjärnor på ingång.
Ja, hur ser det ut då? För det pratas ju ibland om det här att framtiden, nej, den ser inte så ljus ut för svensk fotboll. Nu har vi fått se dem mot en del andra länder i det här EM-kval 2. För själva EM:et spelas ju sen i Sverige i maj. Men hur står sig Sverige egentligen då? Ska man vara orolig för framtiden?
Nej, man ska inte vara orolig. Herregud. Sverige står sig väldigt bra. Jag tycker liksom bara det laget vi har här, det är ju alltid så där när man kommer till en viss nivå, landslagsnivå, oavsett ålder, så handlar det väldigt mycket om marginaler. Vi kan prata individuell kvalitet och det är fast där marginalerna ligger. Men jag tror att som grupp och det som också är det svenska i det, det är ju faktiskt också kollektivet, hur man arbetar ihop. Och det genomsyrar alla trupper skulle jag säga. Men det finns också den här finessen, viljan att ta en spelare en mot en. Duktiga i defensiven med de individuella prestationerna. Så att jag tycker att det finns en bra mix av väldigt mycket. Och sen såklart var det ju väldigt roligt att få titta på Sveriges motståndare också. Och upptäcka ett par namn där. Jag måste säga att norska truppen ser jättespännande ut också. Vi vet ju en viss Fröja som har pratat om en hel del. Hon är ju, har ju möjlighet att spela både i Sverige och i Norge, men valt Norge. Sjukt duktig fysisk forward. Man kan tro att hon är mycket äldre än vad hon är. Men trots att hon är den mest upphissade så skulle jag faktiskt höja en annan spelare i norska truppen. Och hon heter Annie. Jag har inte deras efternamn av någon anledning i huvudet just nu, men jag har deras förnamn. Men hon är teknisk, hon är snabb, hon har så god förståelse för spelet. Så det var faktiskt kul att bli lite överraskad också över de andra trupperna. Schweiz mötte vi, och Schweiz, alltså, vet du vad som gick emot Schweiz? De hade otroligt vackert spel. Det var kombinationsspel över hela planen, och det var liksom, tänk lite så här City, alltså Manchester City spelar, både dam och här, det här knacka sig lag för lag, del och tekniken och allt det där. Men du vet, när man är unga spelare kanske tar den sista produkten riktigt, det är inte riktigt hela vägen. Så att jag tyckte någonstans att de föll på det nu, men de kommer vinna väldigt mycket på hur de spelar och utvecklar sin trupp senare. Så jag tror Schweiz kan bli spännande i framtiden. Och det kanske också det schweiziska damlandslaget tackar för. Men ja, nej, nog om motståndarna. Svenska landslaget F17 ska ju spela ett slutspel i maj. Mellan 5-18 maj i Malmö-Lund. Så jag tycker att har man vägarna förbi och lite tid, så ska man definitivt köpa biljetter och titta på Sveriges nya stjärnor.
Mm, jag kan ju lägga in då också efternamnen åt dig här. Jag misstänker att det då är Annikarim Lindland, deras kapten. Och Fröja heter ju då Dorsin i efternamnet. Efternamn som ju fotbollsintresserade kanske känner igen, eftersom hennes pappa är sportchef i Rosenborg, tidigare vänsterback i Djurgården back in the days. Men det är väl en sådär 20 år sedan han spelade där, och har bott i Norge i ganska många år efter det. Hennes farbror är väl den som har gjort efternamnet kändast av dem alla, med tanke på att det är Henrik Dorsin, komikern. Men som sagt, hon bor i Norge och har än så länge i alla fall valt att spela för Norge. Vi får väl se om det blir någon förändring på det framöver. Men ja, det har ju hänt otroligt mycket sen vi snackade sist. Jag vet knappt vad jag har gjort sen vi snackade sist. Jag låg väl i en solstol på den tiden. Det känns redan som en halv livstid sen. Nu har man insett det där, just det, det är kallt och jävligt att gå på fotboll igen. Vi kommer ju snacka Svenska Cupen om en liten stund, som väl är det jag har jobbat med allra mest under den här tiden, när vi också har fått avsluta en liten skidsäsong på ett väldigt härligt sätt. Skönt att kunna fokusera fullt ut på fotbollen. Men det, kan vi börja med det som har varit snackisen den här helgen. Det började väl egentligen redan i torsdags, när det började skrivas rejält om stormötet i WSL mellan Chelsea och Arsenal. Och då var det ju lite oväntat Emma Hayes som stod för rubrikerna, när hon fick frågor om det olämpliga är att en tränare har en relation med spelare. I och med det som har hänt i WSL, där tränare har fått lämna sina poster på grund av det här. Och Emma Hayes i det där lägger in spelare som har relationer med varandra i laget också. Hon gick ju sen ut och bad om ursäkt, och det blev ju ganska infekterat det där. Med spelare som började lajka inlägg som kritiserade Hayes och som tyckte att det var märkligt att hon tog upp det här i samband med. Men de där rubrikerna försvann ju i princip efter, och det där att de hade rensat luften, visst, det skrevs. Men det var ju något helt annat som blev den stora snackisen sen, som gick varvet runt på sociala medier, och det var ju det faktum att matchen kunde inte spelas när den skulle. Lagen var ute och värmde upp, och sen så tog det ytterligare en halvtimme innan matchen kunde spelas. Och vad var problemet? Det var ju strumporna. Arsenal hade alltså bara med sig vita strumpor, precis som Chelsea. Man får ju inte ha samma färg på någon typ av kläderna, shotsen får inte vara samma, inte strumporna, inte tröjorna. Hur får man lösa problemet? Ja, enligt brittiska medier fick man ju helt enkelt gå till Chelseas shop och köpa borta strumpor för Chelsea. Och sen då tejpa för loggan på strumporna, för att Chelsea är ett Nike-lag, Arsenal är ett Adidas-lag. Så att ja, där kliver de ut då en halvtimme senare. Alltså, de är ju redan lite förnedrade inför avspark här, spelarna. Kan du bara ta mig igenom det här? Jag liksom visualisera hur allt det här har gått till. För det första hade man ju velat se när de springer iväg och ska köpa strumporna. För det andra, när allt det här ska tejpas för, sitter liksom spelarna då en och en i omklädningsrummet med sin tejpbit och tejpar sin lilla strumpa på Stamford Bridge innan. Alltså jag känner bara, hjälp, vad förnedrande. Det är inte så man vill dra igång inför ett London Derby, en toppmatch i WSL.
Nej, alltså, nej men korrekt. Alltså, vem ska annars köra det? De får ju sitta där och virra tejp runt sina vader och alla lyckades inte lika bra som den nästa. Men alltså, det väldigt roliga var också, jag var ju på det här lägret då, eller kvalet, och liksom sätter på matchen mellan möten och sådär. Och så bara, alltså jag tittar på Arsenals outfit och bara, ursäkta nu, men jag bara, fy fan vad fult. Alltså jag bara, varför ser det ut sådär? Varför har de det? Det har vi aldrig sett för. Alltså vet jag verkligen, jag fick inte ihop det, för jag hade inte sett rubriken. Jag hade ju bara liksom gått in på matchen, sett att den var förtjänad och sen bara undrar vad som hände för att den var förtjänad. Och sen ser man rubrik efter rubrik, och det efterspelet på sociala medier är ju kanske det roligaste. Det händer typ inte i svensk media tillräckligt ofta, ska jag lägga till. Då var det väl någon kommentar i princip att London is indeed blue eller någonting sånt där, och visa en stor fet bild på liksom blåa strumpor men på en Arsenal-spelare. Så att nej, det där var kanske inte världens bästa start för Arsenal, kan man väl inte riktigt säga. Nej.
Nej, och matchen gick ju inget vidare heller sen. Det blev ju stor förlust för Arsenal i den här matchen med 3-1 till slut. Och ja, ligaracet ser ju otroligt tufft ut för Eidevalls gäng, som ju har haft en tuff säsong. Man är 6 poäng bakom City och Chelsea efter den här förlusten. Och nej, det känns som att det kan bli svårt att återupprätta heden riktigt för Arsenal den här säsongen. Till Arsenal som ju också missade Champions League. Visst, man har väl Conti Cup kvar där man återigen då ska möta Chelsea. Det blir väl the last clash mellan Eidevall och Emma Hayes i den där matchen innan Hayes då lämnar för USA till sommaren. Men Arsenal kan ju inte vara nöjda med den här säsongen.
Nej, och jag menar, jag sa det väl ganska tidigt när vi började, när själva VSL-säsongen började, så sa jag att vinner man inte i år så är det ett misslyckande. För den truppen som Eidevall har haft till sitt förfogande, han har haft storstjärnor som kommer tillbaka. Jag tycker liksom egentligen inte det finns några direkta ursäkter varför, alltså jag tycker inte att det har varit en säsong där man kan säga ah, men det var för många skador, eller oh, det var det, det har funnits storstjärna efter storstjärna att sätta in. Då är det någonting annat som inte funkar. Jag förstår och respekterar att alla lag behöver tid att satsa svettat samman. Emma Hayes har ju haft den tiden med sitt Chelsea över så många säsonger. Men jag hade hoppats på mer. Jag kan inte ljuga och säga annat. Jag hade hoppats på väldigt mycket mer från Arsenal. Och att det skulle vara mycket tajtare än vad jag upplever att det har varit. Speciellt efter den matchen. Okej, vi får ändå säga att Nushkin gjorde kanske 2 av sina, ska jag säga, fulaste eller vackraste mål. Det är liksom, om man inte har sett dem så är det i alla fall 2 styrningar. Hon blir typ i princip pepprad med skott från sina medspelare och den råkar bara hitta vägen in i mål. Ena är väl en kanske tydligare styrning än den andra, medveten sådan. Så att hon hade verkligen en trevlig afton. Men det, vi kan väl inte säga något annat än att Arsenal borde ha gjort det bättre i år. Punkt och slut.
Ja, det borde de. Och även Manchester United är väl en lite av en besvikelse i den här serien. 28 poäng på en fjärde plats. Lika många som Liverpool. Hade man sagt det inför säsongen att United och Liverpool skulle vara på samma poäng, då hade nog inte United-fansen varit särskilt glada. Vi får väl se vad som händer med dem framöver. Vi har väl anledning att återkomma till WSL vad lider i podden nu, med tanke på att det kommer börja dra ihop sig. Men som sagt, titelracet, framförallt då mellan Chelsea och City. Ett Chelsea som ju dessutom är kvar och slåss i Champions League. Men mer om det lite senare. Nu först en kort reklam, sen så ska vi snacka Svenska Cupen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, för Saga, nu är det igång. Vi diskuterade ju sist vilka som kommer överraska och så vidare. Nu har vi ju sett lite matcher. Nu har vi lite mer kött på benen. Tävlingssäsongen är igång i Sverige. Om jag börjar fråga dig då. Vilka tycker du har imponerat så här två omgångar in i Svenska Cupen?
Alltså ja, det pirrar lite att säga detta. För jag upplever ju att FC Rosengård är tillbaka. Jag ser någonting i det här laget, inte bara, vi ska prata lite spelare snart också, men som kollektiv. Det känns som det finns lite jävlare namma, det känns som det finns en återerövringsspel som tyder på att man vill visa en viss, alltså inte aggressiveness, vad säger man, assertiveness, att, vad heter det på svenska? Att man är bestämd och man vill in och vinna bollar, man vill sätta igång spelet på sina egna premisser. Det är Rosengård som vi har berömt under så många säsonger tidigare. Det var ett plattfall förra året. Det finns liksom, tyvärr, det går inte att linda in det ytterligare, utan det var en riktigt tuff säsong för Rosengård. De hade en tuff start med en senare, eller ja, allt det här med Champions League-spelet och att man inte hade riktigt en uppstart man hade önskat, och sen kom det skadebesked på skadebesked på skadebesked. Ja, de har fortfarande skador, men de har ju värvat in spännande spelare. Jag tycker de har börjat identifiera roller till befintliga spelare som man kanske inte riktigt hade sett framför sig. Och jag ska vara mer specifik än så här givetvis när vi pratar mer spelare. Men Rosengård har imponerat. Jag tycker att det har blixtrat till. Vad tycker du?
Det har du verkligen. Och jäklar vad mål de har gjort så här långt. Det som de väl kanske då inte är helt nöjda med är ju 4-4 matchen mot Linköping Rosengård. Det var en åktur så att säga. Jag hade ju äran att kommentera den här matchen och ja, man visste inte riktigt vad det skulle ta vägen någon gång i princip. Det var ju så att Rosengård i princip ägde spelet i den matchen, men Linköping gjorde det som de var bra på, framförallt i den andra halvleken när man lyckas komma till sina omställningar och göra väldigt snygga mål efter snygga anfall där Katinka Tandberg gör exakt det hon ska, nämligen vara i boxen och stöta in den, och det kom ju som en blixt från klar himmel när Linköping tog ledningen precis innan halvtidsvilan där. Så att försvarsspelet har ju Rosengård fortfarande en del att fundera kring, skulle jag vilja säga. Men anfallsspelet ser ju väldigt härligt ut. Och mot Vittsjö så sattes man ju aldrig på prov egentligen i försvarsspelet. Så att där pratade ju Jessica Wik efter om att men hon var kanske mest nöjd med att de faktiskt höll nollan. Och sa väl det också. Ja, jag är ju försvarare så att det spelar väl in i det. Men som försvarsspelare, med tanke på de skadeproblemen de har haft i försvarslinjen och fortfarande har, så tror jag att det är viktigt för dem att få in det självförtroendet lite, att få hålla lite nollor, och det lär man ju kunna göra i nästa match också. För Rosengårds del så väntar ju IFK Göteborg, ett lag som har haft det väldigt tufft i Svenska Cupen och som lär väl inte lära få lättare uppgift i den sista, för att grupp två, den med då Linköping, Rosengård, Vittsjö och Göteborg, det kommer ju vara en av de roligaste att följa den här helgen, allt ska avgöras. För att vi har alltså Linköping och Rosengård efter 4-4 matchen på 4 poäng vardera. Just nu Linköping i ledning på för att man har gjort 5 mål mer än vad Rosengård har gjort. Och det är ju tack vare att man har mött Division 1-laget IFK Göteborg. Vi kommer alltså ha 2 lag som vill spela offensiv fotboll i Linköping och Rosengård, som båda kommer gå all in för att göra så mycket mål de bara kan. Det kommer liksom inte finnas någon pausknapp. Det kommer inte vara något sånt där. Okej, nej. Nu drar vi ner på tempot för att det får inte rinna iväg det här. Vi ska vara lite schyssta mot motståndarna och sådär. Det existerar inte. För det kommer att avgöras på målskillnad i den här gruppen. Det är jag ganska övertygad om. Och då är ju Vittsjö ett tuffare motstånd. Även om de såg väldigt bleka ut mot Rosengård. Och dessutom då skadeproblem. Linda Sällström var inte med. Hanna Ekengren fanns på bänken men hoppade inte in. Julia Elias, nyförvärvet, saknades också på grund av skada. Så att, ja, frågan är ju vad de ska kunna sätta in med. För de är väl ett av de lagen som har tyvärr varit en negativ överraskning så här långt. Även om man vann stort mot IFK Göteborg då i den första matchen. Eller vad säger du?
Jo, jag är enig med dig och jag tyckte också att det såg ganska tafatt ut mot Rosengård. Jag tycker att Vittsjö, ja, de är lite det här stadiet nu med ny tränare, ska etablera någonting nytt med nya spelare, tappat mycket av grunden. Jag har redan sagt det i podden tidigare att jag är väl lite småfundersam över hur Vittsjö ska reda ut det i år. Men vi kan ju inte, alltså som du själv sa, liksom, man jämför man motstånden så kommer ju Linköping ha det betydligt svårare mot Vittsjö än vad Rosengård troligtvis får mot Göteborg. Men kan vi bara nämna liksom spelaren vi båda sitter och tänker på? Kan vi bara prata om det? För jag sitter här och bara säger, jag kan inte tänka på någonting annat än den här jäkla spelaren. Hon är så fruktansvärt bra.
Ja, låt oss prata om Tanika Wad, den nya japanskan i Rosengård som har smeknamnet Momo, som man ganska ofta hör skrika i och runt Rosengård just nu. Vad säger du om henne? Jessica Wik sa ju efter matchen att man såg från första träningen att det här är en unik spelare.
Men alltså hur, Anna, hur kan man spela så mogen fotboll som 18-åring? Alltså jag jämför henne med Bernardo Silva. Alltså hon flyter fram på planen. Hon har mer tid än alla andra, verkar det som. Hon har planen klar. Det är första tillslaget. Har hon press, hon vet vilket håll hon ska vända. Hon gjorde liksom en 360 runt en Linköpingsspelare i första matchen. Hon gör mål. Hon sätter passningar perfekt på foten på sin medspelare. Det är, alltså jag är så imponerad. Och jag blev så glad, för det här är också en del i det här att jag vet vi alltid pratar om att vi spelare lämnar. Ja, Rubensson sticker iväg till USA och ja, det är skittråkigt. Ja, det tycker jag verkligen, det är skittråkigt. Men det kommer ju också in. Jag kommer in spelare och nu är en 18-åring som spelar som att hon är typ 25 och i sina bästa år. Och att hon kan den här ligan redan. Jag upplever att hon tar sig an matcherna som om att hon har spelat, alltså ja, med minst 3 år i ligan och kan motståndet, vet vilka hon kan utmana. Alltså jag är så fascinerad. Det är alltså, det är ett lån, ska vi också lägga till. Det är ett lån från Bayern München. De har ju snappat upp henne och Rosengård har gjort någon slags Hammarby-version då, som de gjorde med Hamano. Att Chelsea värvade in henne och sen direkt lånat ut till Hammarby då. Och där var det väl lite oklart, för jag tycker när jag läste på Rosengårds hemsida så var det tydligt det här blev under hela säsongen, medan Bayern München menar på att det är till sommaren. Vi får väl se, men så länge vi kan så ska vi njuta av den här japanskan, för hon är otrolig.
Ja, det är hon verkligen, och det kommer bli spännande att se henne i serien, se henne växa in i det här ännu mer, för som sagt, hon är ett nyförvärv. Ska fortfarande hitta sin plats i laget. Man ska lyckas utnyttja henne på allra bästa sätt. Och jag vet att man har varit inne på det här, att liksom, spelarna som kommer från Japan, de är ju inte fostrade i den typen av klubblagsfotboll som vi är i Sverige. Så att, det är ju också en ny grej. Det är väl också därför som flera av de här storklubbarna, typ Chelsea, Bayern München, väljer att plocka in japanska spelare. Och sen sätta dem i någon annan klubb tills det att de har fått testa på det här lite, att hamna på ett bra steg där de får speltid, får komma in i klubblagsfotbollen för att sen kunna växa ut och bli en stor stjärna i de stora klubbarna. Men ja, den japanska invasionen, den uppskattar vi för att den bidrar med väldigt mycket kvalitet. Vi har ju då Linköpings bägge japanskor, Momiki och Takarada, som ju lämnade inför den här säsongen. Nu har vi Kadowaki och Tanikawa i Rosengård som vi har fått se en del av. Sen har Djurgården värvat in en spännande japanska som vi tyvärr inte har fått se än, för att hon är väg och spelar landslagsfotboll. Men det kommer bli mycket att hålla koll på vad gäller unga spännande japanska spelare den här säsongen. Det är jag ganska övertygad om. Nu har vi fastnat väldigt mycket i grupp 2, du.
Jag vet, men jag måste bara säga en sak till. Eller två saker till.
Okej.
Okay. Förlåt. För att jag nämnde det här med att man har börjat hitta andra roller till befintliga spelare.
Just det.
Den tycker jag är viktig. För att när jag ser att Emma Jansson är i backlinjen så blev jag provocerad först. Jag tänkte, Stojanovska sitter ju på bänken. Det är en ung spelare. Varför får inte hon chansen? Men de använder henne som mittback i en trebackslinje. Hon körde 3-4-3 där också Ria Öhrling roterar ner som högerback många gånger. Det här är att faktiskt känna sina spelare. För ja, jag tycker ju att Emma Jansson, hon är ju från grunden central mittfältare. Men hon ska ju inte vara kanske högerback, men hon kan få vara mittback. För där kan hon använda sin passningsfot, sin blick för spelet. Sen behöver hon ju såklart jobba in liksom kemi med övriga. Arnadotter inte minst för att de ska få en bra struktur. Och inte kanske då släppa in de här målen som du pratade om. Jag tyckte ändå det var smart att man använder och också har modet att använda Bea Sprung tillsammans med Tanikawa. För Tanikawa eller Tanikawa? Jag måste öva.
Tanikawa tror jag.
Tanikawa.
Jag bad vår expert på det här, Makoto Asahara, uttala namnen för mig innan. Och det är betoning på de två första.
Tanikawa.
Och sen så säger man resten ganska snabbt.
Tanikawa.
Ja, Tanikawa.
Perfekt. Det ska jag jobba in så att det sitter som en smäck när damasvenskan börjar. Men då har man ändå Bea Sprung centralt. Så då har man ett mod i Rosen att ändå spela två unga spelare. För övrigt, Bea Sprung också ett utropstecken. Gör jättebra match mot Linköping. Inte så... Hon jobbar inte över matchen utan hon är liksom, vad ska man säga, spelar enkelt, behärskat tillsammans då med Tanikawa. Jag hoppas jag säger det rätt. Ja, de två. Och att man då också använder Jansson i en annan position med tanke på skadorna som nu är på Rosenborgs lista fortsatt. Så att nej, jag vill bara, för jag tycker att jag har framförallt varit ganska hård mot Rosengård förra säsongen med all rätt. Men det är också lite uppfriskande när det går på andra hållet. Och då tycker jag det också ska nämnas. Så att tumme upp för det.
Ja, för det man kan notera också är ju att en spelare som Olivia Skog har inlett de här matcherna på bänken. För att hon kom tillbaka med en liten känning. Man vill försöka lära sig av de misstag man har gjort innan. Där spelare har stressat tillbaka till spel för att skadelistan har varit så lång. Och så har de kunnat spela en 3-4 matcher. Och sen blir det ett nytt bakslag. Därför saknades ju även Sofie Bredgård i matchen mot Vittsjö till exempel. För att det var en lättare känning. Man vill inte riska saker i onödan. Och som du säger, jag är också glad att se Bea Sprung när hon inte överarbetar så mycket. För det är ju en spännande talang som spås. En väldigt fin framtid som har väldigt mycket boll i sig. Som vill väldigt mycket. Som liksom äter, sover och lever fotboll. Men hon har ju haft en tendens att liksom överarbeta situationer. Att hela tiden... vilja, det gäller ju att hitta det där också, att värdera lägena, när ska man ta sin löpning, när ska man slå sin passning. Det känns som att det blir bättre och bättre, och kanske har det blivit lite av de här skadesmällarna att även hon inser att okej, det kan finnas en vits i att skynda lite långsamt, det kommer bli bäst i längden, vi får väl se. Det är som sagt också ett utropstecken där, men om vi ska ta de andra grupperna då, för det är ju så att det är fyra grupper, det är bara gruppetterna som går vidare. Det kan jag också tycka är lite skevt. Vi hade haft platser för kvartsfinaler på damsidan också. Men det kan vi ju ta en annan gång. Det finns mycket att göra om med denna svenska cup. Även om jag verkligen älskar att man har fått in det här med tävlingsmatcher inför säsongen. Sen kan man värdera tävlingsmatcherna på lite olika sätt. Beroende på var man befinner sig i sin egen fotboll och sådär. Men i grupp ett då, där fick vi ju också... lite av en skräll får man väl ändå säga i veckan när inte då att Lidköping faktiskt gjorde mål på Häcken, även om jag blev väldigt förvånad när jag, för den matchen pågick samtidigt som jag själv kommenterade, och man klickar in och ser att what, det står 1-1 Häcken Lidköping. Okej, det här Häcken ska som möta PSG snart, vad sker? Sen så rann det ju iväg och blev 7-1 till Häcken till slut. Men jag blev än mer förvånad när man märker att... okej, inte att Kristian startat ledningen. Det är ett lag som har varit med uppe och slagits i toppen. Tampats om placeringar, varit ute och kvalat till Champions League. Efter att ha kommit trea och sådär de senaste åren. Men så helt plötsligt, nästa gång jag tittar, står det 3-1 till Växjö på 9 minuter. Så vänder alltså Växjö DFF den här matchen... Det förvånade mig. Sen kanske lite väl kryddad rubrik. Vi kvällstidning är ju kända för att krydda. Men när SVT i sin morgonstudio skrev Växjö nära semifinal. Så kände jag att det kanske är att krydda lite väl mycket. Växjö har alltså vunnit en match. Man gjorde det på ett imponerande sätt. Men Häcken behöver bara ta poäng mot Kristianstad på söndag. För att faktiskt vara klara för den där semifinalen. Så att, nära det tycker jag lite väl. Men alltså, 3 mål på 9 minuter. Brindis Anna Nilsdottir, första målet, och sen 2 mål av Desi Dupuy. Det såg man inte komma.
Nej, absolut inte. Jag har inte så mycket att tillägga mer än att det är en spännande grupp. Sen att Häcken är stor favorit och fortsatt och kommer vara det. Jag ser ju ändå fram emot Häcken Kristianstad. Det känns ju som en maxad match att skåda. Så att, det är också lite skönt nu. Jag känner mig så här lite obekväm när man har varit borta och inte riktigt kunnat följa med i de vanliga rutinerna och typ plöja alla matcher. Att jag har inte liksom kanske kunnat titta lika mycket som jag vanligtvis gör. Så nu tar jag igen det. Tack och lov att det finns repriser. Så även om jag vet resultaten så tittar jag givetvis i kapp. Och ja, men det är väldigt roligt att bli överraskad. Och jag tycker ju samtidigt att Häcken är så övertygande trots att spelare har lämnat och att unga spelare är i täten, så tar de den platsen med bravur. Så att, nej, det är än så länge håller Häcken.
Vi ska ju snacka mer om dem när vi snackar Champions League om en liten stund såklart, men matchen Häcken-Kristianstad på söndag känns ju kul också med tanke på att det brukar kunna bli ganska fysiska och ganska griniga matcher mellan de två lagen. Jag minns jag var på plats i Kristianstad förra året när de möttes och ja, det blev en och annan duell och ganska upprört efter. Så att det kan nog bli ganska tufft med tanke på att Häcken då ska klämma in den här mellan två möten med PSG. Vi får väl se hur det går. Det snackar vi mer om när vi snackar Champions League om en liten stund. I grupp 3 så är det ju Stockholmsgruppen. Det är ju där vi får ha Stockholmsderby på Stockholmsderby på Stockholmsderby. Där Hammarby-Djurgården slutade 0-0 i den första omgången. Sen kliver Hammarby in, eller ja, Norge kliver in och tar över huvudstaden och gör alla målen på Skytteholms IP när Hammarby tog en stor seger mot AIK. Samtidigt som då KIF Örebro går och vinner mot Djurgården. Så Djurgården, de är redan bye-bye i den här cupgruppen. Vad sker?
Anna, alltså det här är Djurgården i ett nötskal. Man ser dem spela mot Hammarby. Man ser dem göra en bra match. Men jag satt där och tänkte, jag ska inte låta mig luras. För så här satt jag förra året. Och jag var lyrisk. Jag tänkte, jäklar i havet. De spelar skitbra mot Häcken. De spelar skitbra mot Rosengård. Och sen så har de problem med lag som ligger lägre i tabellen. Det är som att försvarsspel är deras grej och det är det de lever för. Och de mår bra med att stänga ytor, kanske vara mer omställningslag. Även om jag inte tyckte att de fick ut det mot Hammarby, vill jag lägga till. Men det var en tydlig taktik. Så att stänga matcher har de inga problem med. Men att föra matcher, det är fortsatt ett frågetecken. Och vi ska ändå så här, de har blandat och gett under säsong, alltså försäsongen. Så att jag vet fortfarande inte vad jag har i Djurgården. Men jag tycker ju att det är, ja, jag vet inte. Det var ett chockerande resultat. Och det är inte att jag på något sätt tror för lite om Örebro. Jag tror att Örebro kommer ha en tuff säsong. Även om man har gjort och tagit in spelare och gjort lite förändringar, så ser jag ändå att det kommer vara ett lag som kommer få kämpa rätt så hårt för sina poäng. Men då blir det också en skalp att man redan tidigt under Svenska Cupen går in och markerar mot bland annat Djurgården. Så att, och de spelar tajt mot AIK. Så att det kan verkligen svänga vilt på så sätt. Men nej, Anna, jag vet inte vad jag har i Djurgården. Jag skrev faktiskt en note om dem. Jag tycker de ser fruktansvärt vältränade ut. De känns spänstiga, kvicka, snabba. De känns alerta. Och det är ju ett rejält kliv upp. Liksom, att de kan få lite mer umf i sitt spel. Om man nu förstår vad umf betyder. Det var ju väldigt opedagogiskt av mig. Men ja, jag har ingen närmare förklaring. Ni fattar. Lite kort om Hammarby. När vi ändå är i den matchen som... vi såg ju Hammarby tidigt spela mot Linköping. Där jag kände att wow, okej. Hammarby är på gång, de har fortfarande mycket att bygga vidare på från tidigare, men också kryddat med norskorna. Det har varit mycket prat om Jösendal, såklart. Men jag måste säga att mitt största utropstecken i Hammarby just nu är Joramo. Fy fan vad bra spelare. Alltså hon är... Gud, jag har börjat svära mycket på den. Jag ber om ursäkt till känsliga lyssnare. Men det är ändå någonting när man ser en spelare som... Hon är inte den största på planen, men hon har fysiken med sig. Hon har tajming i sina tacklingar. Hon har finess. Hon har en liksom ett, vad ska man säga, speluppfattning som gör att hon också känns som hon har mycket mer tid än alla andra. Väldigt bra på att liksom driva på tempo. Så henne i kombination med Roddar, det gillar jag. För Roddar kan vara mycket mer... Alltså jag tycker Roddar kommer mer till sin rätt för att hon kan fokusera mer på att kanske balansera mittfältet. Medan Joramo kan vara med den här pådrivaren att dra igång ett tempo. Som givetvis Hammarby behöver. Men stora frågetecknet för mig är Hasun som forward. Jag tycker inte hon ska vara forward. Sen kanske det är så att man tycker att man inte har bättre alternativ. Men jag ser ju inte henne som en forward. Jag ser henne mer som kanske en tia, en mer åtta på sin höjd. Men de spelar ju ut 4-2-3-1 nu, Hammarby. Och då tror jag inte det finns plats för Hasund i de centrala positionerna mer än då forward. Men hon är inte boxspelare, tycker jag inte. Jag tycker hon är en kombinationsspelare som ska hamna i de situationerna. Och det kanske ska vara så att hon ska droppa mer och att det ska komma löp runt omkring henne med Blackstad och Jösendal. Den kemin har inte riktigt övats upp ännu. Så inledningsvis så har de lite i offensiven kvar att polera, men fortfarande, herregud, ni hör ju namnen, det är ju ett jävla tungt lag alltså.
Ja, det är ett väldigt, väldigt norskt lag får man väl också säga. Det är också, när du har namn på namn här.
Ja.
Varenda en är upphittad i Norge i princip. Men som du säger, det är det som man blev lite orolig för i den där matchen mot Djurgården där ju Hammarby spelar väldigt fint i den första halvleken man har ett övertag, men man gör inte målen. Det kändes trubbigt framåt och det handlar väl bland annat om det här att ja, men man måste hitta relationerna, det är så mycket nytt i det där. Och sen så är det väl också så att, alltså jag har ju svårt att se att Hasund kommer att spela i den där positionen när serien drar igång. Det känns väl som att det kanske inte värvas in, panikvärvas någonting där just nu, men... Vi har ju en Ellen Wangerheim som gjorde comeback mot AIK som har haft stora skadeproblem återigen. Ännu en av de här unga spelarna som har dragits med skadeproblem. Fick ju en skadesmäll igen då i höstas och har varit borta under försäsongen här. Hoppade in nu senast, känner sig starkare och starkare. Det känns ju som att det är henne man ser som till sitt första val i positionen allra längst fram. Och vi såg ju förra året när hon kom tillbaka vad hon kan göra. Om man har byggt på sig ännu mer styrka i det och sen få in timing och kan hålla sig hel, så kan ju det bli ett guldvapen för Hammarby. En väldigt spännande spelare det också. Men ja, Hammarby kommer väl ta hem den där gruppen till slut. Möter ju KIF Örebro då i den avgörande matchen i helgen. Samtidigt som vi har ett Stockholmsderby till att se fram emot då mellan Djurgården och AIK. En match som känns som den kan sluta lite
precis. Jag tänkte precis säga, vad tror du om den? Hur kommer den sluta? Kör nu, bara gissa vilt.
Nej, men då säger jag väl att AIK faktiskt vinner den på bortaplan mot Djurgården. För att jag vet inte exakt hur det ska gå till. Men det känns som att de ändå har några av de där liksom... spelarna som växer i derbysammanhang, som tänder till lite extra, som spelare som Adelisa Grabus som inte är rädd för att såga laget. Hon jobbar ju dessutom som expert på herrsidan, jag såg hon var ju på Superettans upptaktsträff här nu och är van att göra analyserna och inte rädd för att såga där heller, så att jag tror väl att det kan bli så att AIK vinner den här matchen. Och att Djurgården kommer ha lite att fundera på inför. Men det kan det också lika gärna bli att Ceci Åsland dundrar in någon kanon. Att vad som helst händer. Ja, det ska bli kul att se i alla fall. Det borde kunna bli en ganska fysisk match. Det också, vi pratade om det mellan Häcken-Kristianstad. Jag tror att Djurgården-AIK kan bli ganska sevärd den också. Sista gruppen då. Där leder ju Piteå med 6 poäng. Man har tagit full pott. Och man möter BP senast. Du flaggade ju lite för BP sist med tanke på att de har gjort en del spännande resultat under försäsongen. Och sen så börjar kuppen och ja, jag var tvungen att messa dig direkt när det alltså slutar 2-1 Umeå BP.
Alltså, jag orkar inte det. Alltså, det går. Alltså, varje år så kräver olika människor att jag ska tippa ligan.
Ja.
Är det inte du så är det via Plays pressavdelning. Alltså, det är ett helvete rent ut sagt. För det går inte. Det går inte. Det liksom finns ingen röd tråd. Det är alltid lite High Chaparral. Och det är väl också charmen. Men nej, ja. Vet du vad? Jag ser ju fram emot Piteå BP. Den kan ju bli väldigt charmig den också. Så det känns som att vi har en omgång här som kommer smälla på alla håll och kanter. Och för övrigt, jag vill bara lägga till min tippning mellan AIK och Djurgården. Jag tror Djurgården vinner. Om jag nu ska börja tippa hej och vilt. Vilket jag gör. Jag ser ju dem som ett mycket bättre lag än AIK. Men de måste ju också bevisa det. Det är ju ena delen. Den andra är, vill jag också flagga för, AIK gör ju en värvning nu som är intressant. Det är ju Nina Jakobsson. Och hon har spelat i Hammarby tidigare. Så jag undrar hur det ska tas emot. För att det är ju såklart lite känsligt. Speciellt mellan Stockholmsklubbarna. Men anyhow, det var en parentes. Sista gruppen, Piteå, BP-matchen. Men låt oss se, BP skrällar då.
Mm, så BP ska skrälla i den och då kommer det avgöras på målskillnad. Där Piteå då just nu har 5 mål bättre. Så att, ska vi ändå gissa då att Piteå kanske tar hem den gruppen.
Ja, det,
och vi ska se vilka som blir semifinallagen här.
De kan skrälla matchen.
Och så säger... De kan skrälla i matchen, men det kan bli svårt att ta igen den där målskillnadsaffären som det ändå är däremellan. I grupp 3 så tror vi väl ändå båda två att Hammarby vinner mot GIF Örebro och på så sätt vinner den gruppen.
Yes.
Du får hojta högt om du säger emot. Och i grupp 1, Häcken tar väl hem den gruppen efter att ha tagit minst 1 poäng mot Kristianstad. Så det inte spelar någon roll vad Växjö gör mot Lidköping förutom kanske för Växjös självförtroende in i seriespelet sen. Men hur fan slutar grupp 2 då, om vi ska börja där vi slutade? Det är alltså just nu 5 måls skillnad mellan Linköping och Rosengård. Linköping möter Vittsjö medan Rosengård möter IFK Göteborg. Ett IFK Göteborg som Linköping alltså vann med 8 mål mot. Rosengård vann med 3 mot Vittsjö.
Mm, ja.
Hur kommer det här gå?
Nej, men jag säger...
Det skiljer alltså 5 mål.
Ja. När vi satt och tippade inför detta, var det du som sa Rosengård och jag som sa Linköping eller tvärtom?
Jag tror att jag sa Rosengård för jag var väldigt influerad av en
intervju
entusiastisk Olivia Skog. Yeah.
Okej, okay, men nu har jag ju svängt. Jag svänger nu. Jag kan brösta den och jag är ärlig med det. Rosengård tar hem den här gruppen. De kommer peppra in mål mot Göteborg. Det är min gissning.
Mm, jag står fast vid mitt att Rosengård tar den här gruppen då. Och ja, det ska bli väldigt intressant att se. Det ska bli kul. Jag kommenterar ju då Linköping-Vittsjö på lördag. Det ska bli kul att se och följa det här i realtid när målen eventuellt då börjar smattra in.
Jag kan smsa dig.
Alla håll. Ja, det kommer, min telefon kommer gå varm. Alltså, det blir kanon. Nej, det ska bli väldigt spännande att följa upplösningen. Och man gillar ju att det finns spänning in i det sista i Svenska Cupen. För det här är sista gruppspelsomgången. Ni ser alla matcher på Sportbladet. I påskhelgen så laddar vi för semifinaler sen då. De får vi också anledning att återkomma till. Men nu ska vi snacka kvartsfinaler. Vi ska snacka Champions League. Vi ska bara ta en kort reklam först.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, och kvartsfinalerna är ju igång ska vi säga. När vi spelar in det här är det lunch den 20 mars. Det är alltså några timmar kvar till det att Häcken ska kliva in i det här. Men om vi bara börjar med att notera det som redan har skett. Nämligen det faktum att Chelsea vann stort mot Ajax 3-0 borta. Känns som att de redan är i semifinal i och med det resultatet. Lauren James mål, så undrar man ju vad är okej. Okay. Alla slutar spela Lauren James i mål. Perfekt. så kan man också börja sin kvartsfinalresa. Och det var, diskuterades ju i gruppspelet det här att det inte fanns VAR. Chelsea åkte ju på några väldigt märkliga domslut mot Real Madrid. Det var väl i den allra första omgången i Champions League där man undrade, okej, vad är det som sker? Nu är VAR inne, och kunde ju då konstatera att Lauren James mål var helt korrekt, och sen så var det ett annat som blev bortdömt, men ja, Nysken gjorde ju mål ändå sen, så att det var ju inga konstigheter. 3-0 där. Benfica däremot överraskade ju ändå lite mot Lyon, orkade däremot inte stå upp hela vägen, men tar ledningen i mötet, förlorar sen med 2-1. Ja, det är klart att Lyon är favoriter, ganska stora favoriter att gå vidare efter det resultatet, men det går ju ändå att hoppas och tro på en liten skräll, för det här med bortamål, det räknas ju inte längre. Så var det ju i gruppspel och Europaspel tidigare, att mål på bortaplan var mer värda om det skulle bli ett oavgjort resultat efter två spelade matcher. Men skulle det då bli 1-0 till exempel nu för Benfica på bortaplan, så är det ju förlängning som gäller. Så ja, vad säger du om de här två inledande resultaten innan vi ska grotta ner oss lite i Häcken PSG? Vi kan ju inte grotta ner oss för mycket, för en del av er kommer ju lyssna på det här när matchen redan är spelad.
Ja, men jag håller fortfarande Lyon som klara favoriter, men att Benfica... ja, jag skrev till dig i 70 om det ungefär att, men hallå, varför står det 1-1? För att jag satt och tittade i kapp jäkla massa svenska kuppen. Så att det är tyvärr så när man jobbar med mycket fotboll, att man kan inte alltid se det som händer just nu, utan måste prioritera. Och inga problem, man kan alltid se matcher i efterhand, det har jag ju lärt mig. Men nej, Lyon stora favoriter fortsatt. Och Chelsea, givetvis. Det finns inte så mycket att säga om det. Jag är ju dock löjligt spänd på dagens match. Väldigt för, vad säger man, förhoppningsfull?
Ja, förhoppningsfull.
Jag tycker ju att Häcken är ett starkare lag än de var när de mötte PSG tidigare. Det kanske man också kan säga om PSG. Men oaktat det, så är det inte en match där jag känner att det är utan chans. Jag vet inte om det är att jag har blivit, man smickras lite, eller det är lite romantiserat från att man gör så himla bra på vägen hit. Och att man kanske inte trodde det, utan det är någonstans ändå är en skräll. Men jag känner att det är ett samlat lag som har samlat på sig så mycket erfarenhet. Och att alla har en så tydlig roll. Vet du vad, Anna, jag måste... Jag vill egentligen mest höra dina takes, för det är du som är på plats och det är du som har alla intryck från presskonferens och så vidare, sånt som vi andra bara sitter och väntar på att ska sippra ut. Så att innan du får gå igenom allt det där, så vill jag nöra in på en sak som jag tycker är superskärmigt. Det är, och jag skickar det till dig i veckan, Häcken går ut med hur man preppar för PSG. Och det är med akademispelare från pojksidan i klubben. Och man ser det som en möjlighet för akademispelarna att få en utbildning. Få testa på högsta nivå. Hur är det att spela med damlaget? Att de ska få känna att okej, jag måste tänka till för det går undan. Men också för damlaget att få känna på tempot och fysiken som de här grabbarna kommer in med. Och det tycker jag är att använda sin klubb på rätt sätt. Att man går ut och visar att vi tillsammans hjälps åt för att vi ska maximera våra förberedelser och se till att det blir så bra som vi hoppas. Jag gillar det där. Jag tycker att de är såna förebilder i hur en dubbelklubb ska hanteras. Vi berömmer Hammarby mycket för andra delar, men jag tycker att Häcken är otroliga på att allting genomsyrar varenda lag. Det är så upplevelsen är, och även när man pratar med spelarna är det det de återger. Så att stor så här guldstjärna vill jag ge till deras förberedelser, och nu är jag så sugen på att veta allt du har plockat med dig från träningar och så vidare inför den här matchen.
Ja, jag har ju plockat med mig ganska mycket ändå, får man väl säga. Framförallt att det är ett väldigt ivrigt Häcken. Alltså jag vet inte hur många gånger det uttrycket upprepades på presskonferensen. Mac Linde till exempel sa att ibland glömmer man att man är tränare och man vill in och spela den här matchen själv. Rosa Kafaji satt där och var ivrig. Det sprudlade om Monica Josoba som ju har ett helt otroligt år bakom sig. Och lagkapten Filippa Kurmark var väldigt avslappnad på podiet. Man pratade ju lite om det här som du är inne på, just träningen med pojkakademin. Och Mac Lind sa ju det att de är ganska övertygade om att de kommer kunna skaka om PSG. För de har hittat svagheter och ett sätt är att träna på det här. Det är att ta upp pojkakademin, att låta pojkakademin då agera PSG-spelare, att vara jobbiga som fan, att upp och sätta den där pressen, spela så högt som PSG gör för att Häckenspelarna ska vara så väl förberedda och känna att de redan har spelat matchen en gång, att man inte ska bli förvånad när man hamnar i den där situationen i matchen. Och han tryckte lite på det som en av framgångsfaktorerna som de har haft i Europaspelet. Inte det här att man liksom har anpassat sig efter motståndarna utav respekt för motståndarna, utan man har anpassat sitt spelsätt för att man har hittat svagheter man kommer kunna utnyttja. Hur man har suttit och liksom detaljstuderat små, små detaljer som i kvalet mot Twente för att ta sig vidare. Och hur det har varit lyckat hela vägen igenom det här för att sen då kunna gå ut och överraska Europa. Och känslan är verkligen att ja, men Häcken, de tror ju på sig själva. De har ett löjligt högt självförtroende just nu. Det är ett utsålt Bravida Arena som väntar. Alltså det kommer bli häftigt. Jag tycker också det var väldigt uppfriskande när man satt och lyssnade på PSGs tränare Precheur som var väldigt öppen och tydlig med. Och sen, det kändes väl kanske också lite väl artigt hur mycket han pratade om hur bra Häcken var. Att, så här, för de franska journalisterna frågade lite. Men okej, det här Häcken, vad jämför du dem med? Är de ett lag som Ajax eller är de ett lag som Bayern München? Eller liksom, på vilket sätt spelar de? Det är ju då lag som PSG har haft i gruppen i Champions League-spelet. Och han sa lite så här, nej men det går inte riktigt jämföra dem med något lag. De är väldigt unika i sitt sätt att spela. De har sitt eget sätt att spela med en hög intensitet. Ett väldigt kapabelt lag som har imponerat i det här. Och som han också är inne på. Vi mötte dem för 1,5 år sedan. De har blivit väldigt mycket bättre sedan dess. Det är ett helt annat lag nu, sa han i princip. Jag parafraserar ju lite fritt här. Men det var liksom kontentan i det han sa. Sen så erkände han ju också att de saknar stjärnor i den här matchen. Marie-Antoinette Katoto har fått en smäll på träning. Kommer inte vara med i den här matchen. Ramona Bachmann som ryktas på väg till USA är kvar hemma i Paris. Är i diskussioner med klubben. Och kommer inte spela. Även målvakten Picot stannar hemma av personliga skäl. Det vill han inte utveckla mer än så. Men han var ju inne på att det är väldigt tråkigt att hamna i sitsen där en spelare som Ramona Bachmann inte kan spelas för att hon ryktas på väg bort. Samtidigt som han säger att ja, men det är ju en del av fotbollen. Det är lite av baksidan av att ha ett bra lag. För att har du en bra trupp med riktigt bra spelare så kommer de alltid vara intressanta för andra lag. Så. Så att, nej, de kommer ju hit med ett otroligt facit. Det är väl 19 matcher tror jag de har utan att ha förlorat det här PSG. Det ska vi ha med oss. Men vi ska också ha med oss att det svajade rejält i gruppspelet för PSG. Där då, jag tror att han till slut landade i att, ja men var det något lag som han trodde att liksom Häcken var likast i spelstil. Så var det Bayern München och hur liksom kompakt det laget var, hur bra de var på att spela tillsammans. Det var ju också något som Mac Lind lyfte som en styrka. Kollektivet i Häcken. Att det, visst, PSG har väldigt många individuellt skickliga spelare. Men ibland fallerar de i samarbetet. Där kanske vårt kollektiv kan straffa. Och det var ju då Precheur också inne på. Och det som är positivt då med att han liknar Häcken vid Bayern München, det är ju det faktum att tittar man på hur det gick i de två matcherna så förlorade PSG den ena och spelade oavgjort den andra. Får de lika svårt mot Häcken, ja då spelar Häcken semifinal i Champions League. Det känns ju helt sjukt att tänka dock. Men ja, det bubblar runt den här kvartsfinalen och det är väldigt häftigt att se det som sker. Så att det ska bli väldigt kul att se vad som händer på Bravida Arena ikväll. hoppas att Häcken står upp bra mot PSG, att man går ut precis på samma sätt som man har gjort mot storlagen i Europa hittills. Och att vi sen har en riktig rysare till retur att se fram emot nästa vecka på Parc des Princes. Som ju kommer vara något helt annat än det vi ser på Bravida Arena ikväll.
Jag tänker likadant, att om inte Häcken bara vinner stort, så vill jag i alla fall att det ska leva rejält till andra matchen. Och det är ju som du sa innan du började med det här, det är kanske de som lyssnar efter matchen är spelad, men det hade ändå varit lite intressant att höra vilka spelare som är tillgängliga för Häcken och varför, om du vet anledningen till varför de inte skulle vara tillgängliga. Fall någon lyssnar tillbaka så vet de i alla fall anledningen till varför de inte ser sina favoriter i kanske en trupp då inför den här matchen. Vad har vi på den fronten?
Ja, vi har ju de som har varit borta länge som är inte med, som Stine Larsen. Vi har Aisha Masaka som ju skadade sig, som inte heller är tillbaka än. Det som väl är lite nytt här, det är ju att Anna Sandberg har fått en känning igen. Även Matilda Nildén med känning var inte med nyförvärvet från AIK, som nu är inskriven i Champions League-truppen. Hon var ju med nere i Madrid, men varken hon eller Alice Bergström fick ju spela i gruppspelet eftersom man registrerade den truppen innan gruppspelet drar igång. De är registrerade till kvartsfinalen nu, men Matilda Nildén finns inte med i matchtruppen alltså på grund av känning. Däremot Elma Juntila Nelhage tillbaka i matchtruppen. Däremot att döma av träningen igår, inte från start, utan som det såg ut på träningen igår så var det ju en ganska väntad elva, får man väl ändå säga, utifrån vad Häcken har tillgå just nu med Jennifer Falk i mål, Kossola, Rybrink, Luik, Wik, mittfältare, Kurmark och Fostalsa Sörensen. Även om Filippa Kurmark, som ju också haft en känning och gjorde comeback med ett inhopp mot Lidköping senast, sa att hon inte är fit for fight för 90 minuter, så ser det ju ut som att hon kommer starta och kommer väl sen då bytas mot en spelare som Ruby Grant, som kan komma in i hennes ställe sen. Men och sen då att man har Anna Anvegård, Rosa Kafaji och Yusuba. Och så allra längst fram Larissa. Så en ganska väntad elva. Det som saknas lite i den här Häcken-elvan, det är ju längden. Jag tänkte på det när de tränade fasta situationer igår, att det är ju ingen som sticker ut där. När man inte har en spelare som Juntila Nelhage inne på planen, så är det ett lag som inte når särskilt högt över marken, det här Häcken.
Nej, det är väl Rybrink som får hoppa riktigt högt. Eller så får vi utgå från att det är lite varianter på gång kanske. Får vi se.
Ja, och för det som jag reagerade på där är ju också då att, just det, Rybrink är ju den man kan tänka sig då, just det, hon kommer komma in. Det var hon som slog hörnen.
Nej.
Det var därför det inte såg särskilt långt. Så att, ja, vi får väl se vad de har för S i rockar, men om de kommer till fasta situationer i det här. Det kanske finns någonting där, men ja. Det ska i alla fall bli väldigt intressant att se, och utöver den så är det ju även Barcelona brann där vi väl väntar oss lite av en överkörning från Barcelona, och med det så kan vi väl gå in på det som avslutar programmet, nämligen 5+, och det får ju en spelare som vi kommer få se i Champions League sammanhang ikväll igen, kan man tro. Fridolina Rolfö tillbaka. Äntligen får man väl säga. Fridolina Rolfö som ju opererades då efter VM. Och som har gjort comeback nu. Som gjorde sin första start i helgen. Som är med i Champions League-truppen för första gången i år. Och som nu då kan få kliva in och spela mot Brann. Och det är ju otroligt viktigt för Sverige inför EM-kvalet. Men kanske ännu viktigare för Sverige inför EM-kvalet. Det skulle jag nästan vilja säga, att Magdalena Eriksson är tillbaka. Att hon har gjort comeback för Bayern München. För vi har ju också nått av väldigt glädjande nyheter. Förklaringen till varför Amanda Ilestedt saknades senast. Klubben hade ju gått ut med att det var sjukdom, landslaget, hälsoskäl. Och faktum är att ja, men hon kanske mådde illa. Det gör ju en del i början av en graviditet. Amanda Ilestedt ska bli mamma. Och kommer ju därför saknas ett tag framöver. Lägg där till att Nathalie Björn har dragit på sig en skada i Chelsea. Och man känner att, wow, vi ska in i ett EM-kval här. Var är alla våra mittbackar? Välkommen tillbaka Magdalena Eriksson, säger jag.
Ja, Alltså jäklar, är det... Fan vad bra Anna, mycket bra. Det här, här har du plockat grejer som jag inte helt har lyckats pussla ihop ännu. Men klockrent ju. Först och främst så måste vi bara säga stort grattis till Amanda.
Ja.
Fy fan vad roligt. Blev genuint jätteglad att se nyheten. Vi hoppas att allting går bra och att de kommer tillbaka snabbt till fotbollen och att allting är smärtfritt på den fronten. Sen givetvis välkommen tillbaka till Rolfö. Så roligt med tanke på hur ont hon hade under VM. Det gick ju inte någon förbi, om vi säger så. Det syntes i hennes spel och det syntes i hennes ögon. Men jätteskönt att hon är tillbaka och dessutom gjorde mål i comeback. Så att, kul för henne på alla sätt och vis. Och sen då, som du säger, fy fan vad skönt att vi får förstärkning i backlinjen nu. Det behövs. Vi har inte råd med att ta några säger man, chans, eller risker. Vi behöver en stabil backlinje helt enkelt i den gruppen vi är i. Det får vi väl bara erkänna.
Ja, man vill ju ha en backlinje som man känner lite kan hinna bli samspelt också. För nu har det ju varit en hel del rotation i den där backlinjen i och med Magdalena Erikssons skada. Och att Amanda Ilestedt saknade senast. Och så valde man ju att ge Josefina Rybrink chansen mot Bosnien Herzegovina i returen. Man ville ju testa fler spelare och det är ju helt rätt. Men nu hoppas jag ju verkligen att vi kan få en backlinje som kan bli lite av en stabil sista utpost i EM-kvalet som man känner att okej, det här kan vi luta oss mot. Därför blev jag ju väldigt orolig när man såg att Nathalie Björn gick sönder och klev av samtidigt som nyheten om Ilestedt kom och man vet att Magdalena Eriksson har haft sina skadebekymmer, så att låt oss bara hoppas att alla blir hela så fort som möjligt och spelklara. Det är ju fortfarande någon vecka kvar till det att de ska samlas. Det är ju direkt efter påsk som landslaget samlas för EM-kval och matcherna mot England och Frankrike. Så nej, det blir spännande att se, för att vi har inte råd att förlora fler mittbackar. Det är jättekul att Amanda Ilestedt är gravid och att det är en sån anledning som håller henne borta från fotbollsplanen. Men de andra får gärna komma tillbaka ASAP, hela och friska och starka. För jag har blivit väldigt, väldigt orolig för EM-kvalet där, det ska jag villigt erkänna. Vi har inte en uppsjö i backlinjen. Det är ju också det känns som vår mest skadeskjutna position. Bortifrån kanske då vänsterytten där vi har haft Rolfö och där vi har haft Hurtig som ju fortfarande är borta. Men i backlinjen ska man ju komma ihåg, alltså där saknar man ju fortfarande en sån som Hanna Glas. Även om Hanna Lundqvist har kommit in och gjort det bra så hade vi ju faktiskt en av världens bästa högerbackar där i Hanna Glas som var så otroligt samspelt med resten av backlinjen. Det är klart att Lundqvist också kommer hinna spela in sig. Men ska det då hålla på att roteras på mittbackarna hela tiden? Nej. Då hinner jag bli lite... det känns skakigt. Ja, EM-kvalet ska bli väldigt, väldigt roligt. Men det kan också bli en pers. Det kommer bli en prövning. Det ska bli intressant och se när Peter Gerhardsson tar ut truppen nästa vecka. Men vi kan väl räkna med att... åtminstone Fridolina Rolfö är tillbaka i den. Förhoppningsvis är väl Magdalena Eriksson också så pass spelklar att även hon är tillbaka i en svensk landslagstrupp igen. Med det, hörru, ska jag ta och klippa ihop det här så någon hinner lyssna på det innan Häcken möter PSG. Sen ska jag åka ut till Bravida Arena och skåda matchen. Det skådespel som väntar och så får vi väl hoppas då för svensk del på ett bra resultat, en kul match. Och så kan väl Rolfö få smälla in lite mål i Norge också. Sätta Norge lite på plats. Jag är trött på att Norge tar över allt som har med Sverige att göra. Melodifestivalen, Hammarby, skidorna. Ja, de är överallt där jag är. Ska jag också säga att jag är en person som absolut inte tittat på Melodifestivalen dock. Men ja.
Det är jag.
Jag har ju inte undgått att Norge vann den.
Vad sa du?
Jag har ju inte undgått att Norge vann den också.
Nej, det trycks ju upp. Men jag skulle ändå säga att jag är en stolt Melodifestival-tittare. Det hör till tradition, om inget annat. Men vet du vad? Så länge det höjer nivån på ligan och det är spännande spelare så säger jag välkommen norskorna. Ni är så välkomna. Men Rolfö får gärna göra mål. Det är inga problem. Och jag önskar ju dig en fantastisk afton. Superlyxigt att du är på plats. Jag kommer bänka mig hemma. För idag prioriteras denna matchen och ingenting annat.
Du ska inte titta på Svenska Cupen-reprisen menar du?
Nej, inte den här. Det känns som att jag får hitta utrymme för det någon annan dag på dygnet. Eller någon annan gång på dygnet. Okej, nu kan jag inte ens prata längre. Jag tycker vi bakar ihop det här nu. Det är hej och hej. Vi har sagt vårt.
Det har vi, och säger tack och hej, och så säger vi hörs igen nästa vecka.